Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Första gemensamma utspelet. L, KD, M och SD överens om migrationspolitiken.
Liberalernas migrationspolitik får nu stöd av M, KD och SD och det välkomnar vi.
Det visar på för första gången en enad opposition där också Sverigedemokraterna visar att vi vill vara med och ta ansvar för Sverige.
För Centerpartiet är det ju självklart att driva våran politik och vi bedömer att regeringens förslag i stora delar är bra.
Jag tycker det är beklagligt och jag tycker att det är ett hyckleri.
En reporter på Sveriges Radio inledde relation med islamist som hon granskat.
Med den informationen som nu har kommit ut till lyssnarna och läsarna så är det klart att det inte går att se på de här granskningarna med samma ögon.
De här inslagen håller. Jag står bakom innehållet. Det är nyhetsmässigt relevant att de fortfarande är publicerade.
Det är ju ett faktum att Skolverket är den myndighet som har ansvaret att genomföra PISA-undersökningen på ett korrekt sätt i Sverige.
PISA-skandalen bara växer.
Vem tar vem i migrationspolitiken? Åkesson tog Sabuni medan Löv valde Löfven. Islamistiskt säkerhetshot enligt Säpo. En sårbar ungdomsledare enligt Ekots reporter som efter att ha flyttat ihop med mannen lämnade Sveriges Radio i tysthet. Och svenska PISA-resultaten fick underkänt. Men hur mycket eller lite skuld hamnar på ministern? Dessutom, var det ett glädjebesked från Folkhälsomyndigheten om att epidemin kan komma att ebba ut under sommaren? Det här är veckopanelen från Kvartal, en timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ja, nu summerar vi de senaste 7 dygnens skeenden och nyheter som vanligt med en illuster trio. Varav en är ny för vårt format, nämligen förre centerpolitiken Anders Ljunggren. Han var bland annat statssekreterare i Miljödepartementet under regeringen Bildt och sambandsman till Socialdemokraterna på Finansdepartementet några år senare och har varit ambassadör på Island och i Estland. Anders Ljunggren, välkommen till veckopanelen.
Tack för det.
Var står du i svensk politik idag?
Ja, jag är naturligtvis fortfarande ett politiskt djur, men jag har inte haft något partipolitiskt engagemang de sista 20 åren. Jag är som de flesta svenskar numera inte partipolitiskt engagerad, men jag följer politiken noga. Jag har fortfarande åsikter. Jag känner mig inte bunden på samma sätt att hävda ståndpunkter som jag intog i min ungdom, utan kritisk prövande som de flesta svenskarna är.
Bra, du är mycket välkommen och i panelen återser vi idag Sanna Reimann som numera är chefredaktör på oberoende nyhetsportalen Alltinget, före det Dagens Samhälle och Svenska Dagbladet. Välkommen tillbaka Sanna.
Tackar.
Och tredje panelisten är också ett återseende, Sofie Lövenmark, journalist på grävande sajten Doku som fokuserar på jihadistisk islamism. Välkommen tillbaka, Sofie.
Tack så mycket.
Du har ju nästan blivit veckans huvudperson med ditt skop om Ekoreporten som gjorde journalistik om den av Säpo utpekade islamisten Raad al-Duhan och som fick sluta på radion när hon blivit nära vän med den man som hon gjort många radioinslag om. Hur har det varit att bli så uppmärksammad för det avslöjandet?
Ja, det har varit en oerhört hektisk vecka sedan vi publicerade det här avslöjandet. Jag har inte haft många minuter över. Det har naturligtvis varit spännande och intressant och också då mycket, så att säga. Mm.
Ja, Sofie, du jobbade ett par år för det lokala Göteborgspartiet Demokraterna. Har du någon partikoppling idag också?
Nej, det har jag inte.
Okej, vi börjar med några saker från veckan som vi sveper igenom lite kortare. Det handlar kanske inte så oväntat om coronaläget som känns lite schizofrent, tycker jag. Å ena sidan fortsatt hög smittspridning, å andra sidan ett scenario som känns hoppfullt.
Om vaccinationerna fortsätter som nu, folk vaccinerar sig med första och andra dosen. Om man håller i och följer de rekommendationer och regelverk så ebbar epidemin ut till sommaren. Vi har en kvarstående smittspridning, men den epidemi som vi har känt den under ett år och tre månader nu, den kommer att vara över till sommaren.
Sanna Reimann, Johan Carlsson brukar ju vara sträng, skeptisk eller nära på pessimistisk. Var det här första gången som han andades någonting som nära nog kan förväxlas med optimism?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker nog att Folkhälsomyndigheten ibland har varit optimistisk i överkant faktiskt. Mm-hmm. Men den här gången så litar jag nog mer på glädjebeskedet faktiskt. Det skulle jag nog säga. Dels därför att vi såklart kommer, det ser vi ju redan nu, effekter av vaccinationen. Och det är ju tydligt att det hjälper. Men det är ju också, vädret går ju i vår riktning så att säga. Vi hade ju en utebbning i vissa utsträckning även förra året. Så att det finns väl dubbla faktorer som talar för att han har rätt i detta.
Anders Ljunggren, vad säger du?
Ja, frågan är vad man betecknar som en epidemi. Men att det blir en sänkt smittspridning i sommar, det tror jag är ganska klart. Mycket hänger ju på vaccinationsgraden, hur många är det som väljer att vaccinera sig? Men jag tror att man kan vara relativt hoppfull i Sverige på den punkten. Men samtidigt så ska jag säga att det är egentligen bara smittkoppor som man har kunnat utrota helt i världen. Jag tror att vi ska ställa in oss på att det kan bli utbrott på nytt. Mycket beroende då på hur mycket antikroppar som människor kommer att bära med sig. Jag tillhör själv de som har antikroppar, och jag befinner mig dessutom i Finland. Kommer göra det också i sommar. Men alltså, restriktionerna är ju lika omfattande här som de är i Sverige. Mm.
Sofie, tyckte du att det här var ett glädjebesked det du hörde från Johan Carlsson?
Ja, men beskeden är väl hela tiden lite som du sa, schizofrena. Lena Hallengren talade också om minskad smittspridning, men hon uppmanade också kommuner att använda sig av den här lagmöjligheten att utfärda vistelseförbud på allmänna platser, vilket jag personligen då tycker är en alldeles för långtgående åtgärd. Jag har svårt att värdera det. För egen del så har jag försökt ta mig igenom den här pandemin genom att hålla en viss mental distansering från alla coronanyheter.
Ja, det är den distanseringen som du fokuserar på?
Ja, men lite. Jag tycker att jag påverkas naturligtvis som alla andra väldigt mycket i min vardag ändå. Och alla de här utspelen fram och tillbaka försöker jag hålla liksom lite åt sidan.
Men något som har talats om är ju från regeringens sida och myndigheten att vi ska inte tro att vi kommer tillbaka till det samhälle vi hade före pandemin. Det talas om ett nytt normalläge, och frågan är vad det där innebär. Sanna, har du reagerat på det där talet?
Det tror jag att de har rätt i någon mening. Jag håller med det som Anders säger, att jag tror att överhuvudtaget så är vi på väg in i en sorts pandemins tidvarv. Vi kommer nog att se andra sjukdomar, och även den här kommer komma tillbaka, men vi kommer kanske klara oss bättre. Möjligen att det här kommer ingå så att säga i det som vi ser även när det gäller influensa, att det finns årliga vaccinationskampanjer för att vaccinera de skörare delarna av befolkningen eller rent av alla om det blir nödvändigt. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Jag tror också att det kommer att sätta spår i oss alldeles automatiskt. Man kan nog känna på ett helt annat sätt nu än innan pandemin en nästan intuitiv avsmak, eller vad man ska säga, inför att stängas in väldigt trångt i små utrymmen med människor och sådär. Att man tänker på smittrisk på ett annat sätt, tror jag, än vi kanske har varit vana vid att göra tidigare.
Anders, kommer folk ta trapporna oftare än hissar på grund av det här?
Det är möjligt, även om personer i min ålder och med dessutom lite skador på lungorna, vi kommer nog ta hissen fortsättningsvis också. Men det kanske blir så som det har varit under den här tiden, att man låter hissen passera om man tycker att det är många människor där, och så väntar man och tar hissen när det inte är så många inklämda. Men alltså, på vissa punkter vill vi ju inte ha normalläge igen. Alltså, om det är normalt att inte ha bättre beredskap, och då talar jag inte bara om staten och kommunerna, utan jag talar också om oss som individer, då vill vi ju inte tillbaka dit. Vi vill ju ha ett höjt kunskapsläge i grunden. Vi vill ha bättre beredskap och så vidare. Så att om man med nytt normalläge menar att vi inte kommer att kunna leva lika fritt som tidigare, då är det ju ingenting som vi önskar. Det måste vi på allt sätt försöka förhindra och naturligtvis motverka att beslutsfattare försöker att inskränka mänskliga fri- och rättigheter och mötesamhälle. Det måste vi vara uppmärksamma på. Att värna om friheten för enskilda människor. Alltså, jag var väldigt stolt, kan jag säga, över uppläggningen från början, som bygger på tillit, folkbildning, personligt ansvar, solidaritet, men att man inte från statens sida reglerar mer än vad som är absolut nödvändigt.
Jag håller med om det, och det är jätteviktigt att bevaka så att det inte blir politisk klåfingrighet här och att man kanske tar lite tillfället i akt lite. Sedan vill jag också säga att jag tror tyvärr också att det är någonting vi kommer att få leva med länge, och då är det ju andra hälsofrågor som behöver lyftas. Vad innebär det för människor att leva isolerat eller relativt isolerat i hög utsträckning och så? Så jag tycker också att den här hälsofrågan behöver breddas.
Då går vi till den politiska nyheten som briserade för snart en vecka sedan och sen kom in i ännu en ny fas.
Den stora skillnaden är att regeringen vill alltså systematiskt nu öka invandringen till Sverige trots de stora integrationsproblem vi har. Medan vi har enats på flera punkter om en stramare linje.
Det är tydligt att Jimmy Åkesson håller i taktpinnen i det nya högerkonservativa blocket, skriver statsminister Stefan Löfven i ett sms.
Vi behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik som har fokus på de asylsökande med skyddsskäl och som också ger förutsättningar att integrera människor i vårt samhälle.
För Centerpartiet är det ju självklart att driva våran politik, och vi bedömer att regeringens förslag i stora delar är bra. Barn får rätt att återförenas med sina föräldrar och vi får en bred humanitär grund.
Det var i söndags, några timmar före den stora tv-sända partiledardebatten, som Sverigedemokraterna och tre borgerliga partier gemensamt berättade om att de hade enats i migrationspolitiken. Och i tisdags kom Centerpartiet med sitt besked. Annie Lööf skrev på Facebook och migrationspolitiska talesmannen Jonny Cato uttalade sig i Aktuellt. Ja, panelen, vem är det som har kompromissat mest här? Anders Ljunggren kan börja.
Ja, jag tror att egentligen att det är kanske Jimmy Åkesson. Och det nya läget är att skillnaderna i när det gäller den här politiken har blivit mindre. Röstläget blir mycket högre. Men Åkesson har betalat ett visst pris för att få med Liberalerna. Och troligen är det han som har kompromissat mest.
Sofie Lövenmark.
Då tror jag tvärtom. Jag tror att SD har kompromissat minst och att det är SD som har mest att vinna på att liksom visa att de kan gå fram brett med flera partier för första gången. Det är ju historiskt. Och liksom att om de har fått kompromissa bort vissa saker i vissa delar, det tror jag bleknar i förhållande till att gå fram gemensamt på det sättet.
Nyamko Sabuni har ju sagt att, och även Liberalernas migrationspolitiska talesperson Fredrik Malm, att Liberalerna inte har behövt vika sig en tum för att få med MSD och KD. Det är de andra som har kommit till L, säger de. Sanna Reimann, stämmer det?
Ja, alltså så kan det ju vara rent sakpolitiskt, och det är väl det som är liksom skillnaden i de här två frågeställningarna, om huruvida kompromissen gäller bara sakpolitiken eller huruvida det också finns den andra dimensionen som är, ska man samarbeta med SD eller inte? Och det är väl där då som man kan säga att SD har ju fått kompromissa jättemycket kanske med vad de egentligen skulle vilja uppnå i migrationspolitiken. Men de har å andra sidan vunnit ett kliv in i värmen, och det har de ju då lagt i vågskålen som en tyngre seger, och det kan man väl nog hålla med om att det är för dem. Och det är ju tydligt bara i liksom att se vilken dålig stämning det blir inom Liberalerna, att för Nyamko är det ju, det hade kanske inte varit supersvårt för henne att få in igenom de punkter som hon hade i sin migrationspolitik med de andra i vilket fall, så att det är ju inte på det sättet så här, nej det är klart att du inte har behövt vika så mycket när det gäller migrationspolitiken, utan hennes nedvikning gäller ju bara just sak, eller själva proceduren i att hon går med på att samarbeta med SD i det här. Så att de har vikit ner sig på olika sätt.
Jag håller med. Alltså jag tror att det här i första hand är en fråga om regeringsspelet, om man kallar det. Och först i andra hand en fråga om flyktingpolitiken. Det ska bli väldigt intressant att se. Jag tror att Sverigedemokraterna har skaffat sig en ny position. Men om den positionen innebär att de kan dra större nytta av sin politik, så att säga, att vinna nya väljare, det är jag ytterst tveksam till. Jag tror att intresset för sakfrågan, vilken flyktingpolitik som ska föras, den har flyttats över mer till Centerpartiet. Jag tror att Centerpartiet är den stora vinnaren på att Liberalerna har gjort upp med Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater. Och att mycket av uppmärksamheten nu kommer att handla om hur Centerpartiet hanterar den här situationen. Inte om Sverigedemokraterna. De har ju låst fast sig nu i den här koalitionen.
När det gäller just den här kvartetten som enades i söndags, då säger ju flera politiska kommentatorer med ett snett leende nästan att den migrationspolitik som nu har samlat L, M, KD och SD nästan helt överensstämmer med den som Socialdemokraterna ställde sig bakom i migrationspolitiska kommittén. Alltså innan de blev tvungna att ge med sig på ett antal punkter för att inte Miljöpartiet skulle lämna regeringen. Vad säger ni om sakligheten i den beskrivningen, att det är Socialdemokraternas politik som den här nya kvartetten vill genomföra? Sofie?
Nej, men jag tycker också att, eller tror också att det absolut är så, eller jag tycker att det är så, det är uppenbart att det här i stora delar är Socialdemokraternas politik. Men eftersom det i grund och botten kanske handlar om makten i första hand, så får man lägga det åt sidan. Jag är övertygad om att det är så.
Vad säger Sanna?
Ja, det tror jag också, och jag tycker väl att om vi ska återknyta lite till att vi var inne på Centerpartiet, så är det väl möjligen detta då som talar för att det här i det långa loppet inte är en särskilt bra seger för Centerpartiet. Därför att Centerpartiet vinner här de väljer det som är deras föredragna migrationspolitik, som då inte är Socialdemokraternas, men tack vare Miljöpartiet och andra som påverkar på den rödgröna sidan så blir det närmare det som Centerpartiet helst vill ha. Men det är ju på bekostnad av att man går in i ett samarbete där man i stort sett alla andra frågor är mer eniga med den andra sidan. Det vill säga, man kommer ju ha svårare framöver att driva igenom sin ekonomiska politik, sin arbetsmarknadspolitik, sin politik på jättemånga områden i den sida av blocket som man nu har valt. Eftersom man dessutom inte längre kommer ha Liberalerna med, som kommer hjälpa till att pusha i förhandlingar och så. För att innan har man åtminstone haft även Liberalerna på sin sida i många av de diskussioner som rör andra samarbeten. Så att jag vet inte, ja, man har vunnit sin migrationspolitik så som man vill ha den, men vad kommer kostnaden bli längre fram?
Men vet vi hur det här kommer sluta? Det är ju bråttom det här med migrationspolitiken. Den tillfälliga lagen som ju han verkar några år, den måste ju ersättas i juli, och matematiskt så ser det i riksdagen ut som om regeringens förslag kommer att vinna, men det är kanske bara en röst övervikt, och det kanske finns de som hoppas att någon eller några socialdemokrater ska slinta på röstknappen och hänga på Sabuni Åkesson-linjen. Vad kommer det sannolikt att sluta, för det måste ju bli omröstning relativt snart, Anders Ljunggren?
Ja, jag tror att det kommer att bli så att Centerpartiet gör upp med regeringen, och att jag tror också att det kommer att hålla. Men det är ju inte den stora frågan när det gäller migrationspolitiken. Det är påtagligt små skillnader mellan de två alternativen. Påtagligt små skillnader. De som talar om att det ena alternativet står för massinvandring, de har naturligtvis fel. Och de som å andra sidan säger att det andra alternativet innebär total nedstängning, de har också fel. Det är små skillnader vi talar om. Så att de stora frågorna när det gäller migrationspolitiken och när det gäller framförallt integrationen i Sverige, de kommer inte avgöras i den här riksdagsomröstningen. Den debatten kommer vi säkert ha inför valet i stor utsträckning. Och då blir det intressant att se hur mycket liberaler och sverigedemokrater håller samman i det sammanhanget.
Håller du, Sofie, med Anders om att det inte är så stora skillnader mellan de här två alternativen?
Nej, det håller jag inte alls med om. Och det är också om det är ju liksom inriktningen också om vart man vill gå. Om den andra sidan styrs liksom främst av Centerpartiet och den andra kanske främst åt SD-hållet. Men det finns tydliga skillnader i de här förslagen också. Så det håller jag inte med om. Men jag tror, däremot håller jag med om att jag tror att det här kommer gå igenom. Annie Lööf har varit liksom tydlig och vilken liksom sida hon tar. Och jag tror inte heller att någon kommer slinta på knappen. Jag tror att det kommer gå igenom.
Jag håller med om att det finns viktiga skillnader, men de skillnaderna innebär inte att det är stor skillnad på invandringens storlek. Det är där jag menar att det här har marginella effekter. Däremot tycker jag det är väldigt viktigt att man kan ta större humanitära hänsyn, att man kan vara mer öppen för familje, för återförening och så vidare. Det är viktiga politiska ställningstagande, men det avgör inte invandringens omfattning. Det är marginella skillnader.
Signalerna som sänds ut, de är avgörande för migrationens storlek. Och skiljer Sverige ut sig vad det gäller generösare förhållande för anhöriginvandring och så vidare, då kommer vi ha en högre migration. Det menar jag är otvetydigt. Så där tycker jag att det skiljer sig avsevärt.
Sanna får avsluta det här.
Nej, men jag tänkte bara på den här problematiken för Socialdemokraterna här när Stefan Löfven å ena sidan då går ut, ja det är jättetydligt att det är Jimmy Åkesson som håller i taktpinnen. Å andra sidan så säger man ju då att ja, egentligen är väl det här kanske politiken som S hellre hade velat genomföra, och det där blir ju en problematik för Löfven, därför att i samma stund som han säger att vi ser ju att Jimmy Åkesson håller i taktpinnen, så dirigerar han en viss del av sina väljare högerut. För de hade ju egentligen också velat att S hade haft större domvärjo i sitt eget block. Det finns ju gott om socialdemokratiska väljare som skulle vilja att Stefan Löfven fick driva igenom sitt. Men det får han inte på grund av Annie Lööf och på grund av Märta Stenevi och Per Bolund. Så att det finns ju en problematik onekligen för båda sidorna här.
Vi går över till vårt andra huvudämne.
Men just att vi agerade snabbt, att vi vidtog åtgärder på en gång. Det faktum att reporten har valt att lämna Sveriges Radio och Ekot. Allt detta tillsammans kommer att göra, jag är övertygad om, att trovärdigheten bibehålls i det långa loppet.
Just idag så är jag glad att Doku finns och att de tog upp det här ämnet. För annars hade vi förmodligen, vi andra, aldrig fått reda på det.
Det är klart att det här är väldigt allvarligt. Och det tyckte jag redan i september när jag fick reda på detta första gången. Vi vidtog direkt åtgärder, vi agerade, och reportern valde kort efter att vi hade fått reda på det här att sluta på egen begäran.
Det rätta så hade varit om Ekot hade plockat bort de här reportagen, antingen det eller om man hade satt någon form av fotnot på dem för att berätta hur de hade tillkommit.
Kritiken här är Expressens biträdande politiska redaktör Patrik Kronqvist, och den som försvarar sig är chefen för Ekot på Sveriges Radio, Claes Wolfowatz, från Studio 1 kväll i onsdags.
Jag utgår från att så gott som varenda en av veckopanelens lyssnare känner till historien om nyhetsreporten som blev nära vän med sonen till den terrorkopplade Gävle-imamen och som själv dömdes till 2 månaders fängelse för dödshot mot chefredaktören för Gävle Dagblad. Nyhetsreporten fick möjlighet att sluta på egen begäran i oktober förra året, men alla hennes nyhetsinslag och reportage om hur lagen om särskild utlänningskontroll var kännbar för Raad al-Duhan och andra islamister som av Säpo bedömts som säkerhetshot finns kvar på Sveriges Radios webb och har till i torsdags helt saknat information om att reporten fick sluta på programföretaget på grund av jäv. Sofie, det här är ditt journalistiska avslöjande, så jag börjar med att fråga Sanna Reimann och Anders Ljunggren hur de har uppfattat den situation på Sveriges Radio som du har lyft fram i ljuset. Sanna, vad är innebörden av det som har hänt?
Ja, nej, jag tycker att det är ganska allvarligt. Jag kan inte självklart landa i vad de borde ha gjort. Borde de ha plockat bort eller borde de direkt ha skrivit? Det kan jag tycka är... Båda skulle kunna fungera, så att säga. Men det faktum att man har gjort inget tycker jag är väldigt allvarligt. Och det är ett sätt att man äter på den journalistiska trovärdigheten genom att man gör det här till enbart någonting som man hanterar internt. Det är inte rätt sätt att göra det på. Det är det jag tycker att jag har hört hela tiden när jag lyssnar på Claes Wolf för att snabbt förklara och försvara beslutet. Att han å ena sidan... förstått och insett att det här är allvarligt, så allvarligt att hon har fått sluta. Men det är ju bara en intern hantering hela vägen. Lyssnarna och radiolyssnarna får ju inte veta någonting om skillnaden, om att det här har förevarit. Och dels så blir det ju så att då funderar man ju givetvis på okej, hur många interna ärenden finns det på Sveriges Radio som vi inte känner till? För den här råkade vi ju bara få veta om.
Anders, vad är mest allvarligt här?
Ja, det är klart att det är allvarligt att en medarbetares oberoende integritet kan ifrågasättas. Själv så tycker jag att Sveriges Radio har hanterat det här på ett rimligt sätt. Alltså att medarbetaren fick klart för sig att inte vederbörande kunde fortsätta jobba med den här typen av reportage och att hon därför uppenbarligen valde själv att sluta. Det tycker jag var riktigt agerande. Det finns ingenting som jag vet som tyder på att Ekot hade kännedom om det här innan den här processen med reporten slutade. Att man låter reportagen ligga kvar på hemsidan tycker jag också är rimligt. Jag tycker det är väldigt bra i självverket. Och det är som Ekot-chefen säger att det publicistiska beslutet har ju inte tagits av reporten. Det har tagits av redaktionsledningen. Det jag kan tycka det är att de borde ha på något sätt angett att den här reporten har fått sluta på grund av att man oberoendet har kunnat ifrågasättas. Samtidigt kan jag tycka att jag har själv varit chef. Att hantera en sån här situation också med hänsyn till berörd medarbetare på ett korrekt sätt, det har också en betydelse. Sammantaget, jag tror att det här kommer att leda till att vi får ännu större uppmärksamhet på att värna verkligen om oberoendet, integriteten. Och jag tror i likhet med vad Ekots chef säger att någon varaktig skada tror jag inte kommer bli av det här.
Sofie, nu är det din tur.
Jag var en av dem som var kritisk till de här inslagen redan från allra första början. Naturligtvis utan att ha en aning om det jag nu har avslöjat. Och det var inte, min initiala kritik var absolut inte heller det som ledde fram till senare avslöjanden, ska jag tydliggöra också. Men det var väldigt många inslag där alla inslagen hade samma udd, samma vinkel. Ett par av de här personerna då som hade fått utvisningsbeslut enligt den här lagen, det var längre intervjuer med dem, där det som låg dem till last inte kom fram och de fick väldigt stort utrymme att liksom ge sin sida av saken. När ledningen fick reda på det här så tycker jag faktiskt att de borde ha publicerat det. De borde i alla fall på något sätt ha uppdaterat det. För när läsarna och lyssnarna nu har fått den här informationen.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Informationen, så det är klart att det går inte att läsa det här liksom med ögon av att det är oberoende journalistik. Det är helt omöjligt, menar jag, och det är en ren förtroendefråga. Sedan att det är ett liksom svårhanterligt problem, det har jag fullaste respekt för, absolut. Men det borde ändå ha skjuts bättre från första början, hävdar jag. Sedan även, vill jag tillägga, även om det kanske är den mindre frågan här, men även av hänsyn till den här enskilda journalisten, så tror jag att det hade varit bättre att publicera det direkt.
Innan vi går vidare så ska vi lyssna på några klipp ur ett av de här ganska många radioinslagen som den här reporten har gjort. Så att det här är några klipp från det 14 minuter långa reportage som publicerades den 17 december 2019 och hade rubriken och har rubriken Rad ska utvisas trots problematisk Säpo-utredning.
Svenska staten tycker att Rad utgör ett säkerhetshot.
Det känns så sjukt att jag ens behöver försvara mig.
Själv får Rad aldrig veta varför Säpo tycker att han är en säkerhetsrisk. Men han tror att det har att göra med hans pappa. Imamen, som i flera granskningar i Gävle Dagblad pekats ut som en extremist. Anklagelser som både Rad och hans pappa tillbakavisar. Trots att framtiden är oviss så försöker Rad visa sig tuff och stark. När bandspelaren är på riktar han hellre kritik mot processen och Säpo än pratar om sina egna känslor. Men i våra samtal mellan intervjuerna framträder en mer sårbar person. Och när jag frågar om hans treåriga son och att en framtida utvisning skulle innebära att de skildes åt, då blir Rad alldeles tyst.
Några utdrag ur ett reportage från den tidigare Ekoreporten som sändes i Studio 1 i december 2019. Och Ekos chef har alltså beslutat att reportaget ska ligga kvar på hemsidan. Sanna Reimann.
Ja, alltså det finns ju flera moment i de här inslagen som onekligen får en annan klang när man vet att det senare då har uppstått en jävsituation. Och man vet ju heller inte säkert när längs vägen som den har uppstått. För att en sån sak är ju, växer ju fram. En privat relation växer ju fram. Det går förmodligen inte att säga exakt vilket datum det var, givetvis. Jag tänker också på, jag tycker ju att flera av de här inslagen har en typ av, ja, lite på samma sätt som Sofie säger, en liknande udd eller vinkel hela vägen. Det finns ett inslag, jag undrar om det inte också är detta eventuellt, där man ställer frågor till honom om det här som han senare dömdes för, eller som han var dömd för, hotet mot Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg. Och där är ju också en sån här situation där jag tycker att det vore journalistiskt motiverat att lyfta fler sidor av saken. Men där ställer man ju egentligen bara en fråga som är lite sådär öppen, alltså, ångrar du detta? Och så får han svara att ja, alltså, det är svårt att ångra det för jag håller inte med om att jag har gjort det. Det vill säga han får säga att det han är dömd för tycker inte han att han har gjort. Och sen är det inte mer. Det är inte så att man pratar med någon annan. Det har ju funnits vittnen. Det finns ju någon som har... Så på det sättet så tycker jag också att det finns tydlig problematik här, måste jag säga, när det gäller hur pass opartiskt det känns. Sen kan jag fortfarande förstå och tänka att förstå Klas Wolfvats bedömning, att det här är fortfarande journalistiskt motiverat, att de här inslagen ligger kvar, men att man inte då tydligt märker ut. Och det är klart att det är jättejobbigt för en chef att behöva göra det, om man nu väljer att göra det istället för att ta bort dem. Att göra det mot den här reporten, så att säga. Det är ju både ett personalärende och ett publicistiskt ärende. Så är det. Men det som händer här, tycker jag, är att Klas Wolfvats rider på den tunga journalistiska trovärdighet som Ekot har. Och säger i princip att det blir lite så här, alla vet ju att vi stå för kvalitet. Det finns många med längs vägen. Många är med och gör ett reportage och så vidare. Så att vi ska liksom lita till att processen är bra, även om det inte blir bra just på grund av den här journalistens felsteg.
Patrik Kronqvist från Expressens ledarsida, som vi hörde nyss då på telefon, han skrev i sin tidning i veckan att Sveriges Radio sannolikt hade agerat annorlunda om händelsen med en reporter som blev nära vän med en kontroversiell person, om det hade gällt en nazist som var säkerhetshotet och en reporter som hade intervjuat honom då flera gånger sedan hade inlett en relation. Det är hypotetiskt, får man säga. Anders Ljunggren, vad tror du om det resonemanget?
Nej, jag tror inte det. Jag är helt säker på att hade Ekot tagit bort det här inslaget och Dokus förnämliga insats, jag måste verkligen gratulera. Jag tycker det är jättebra att jobbet är gjort. Och om det hade gjorts, då hade vi varit fullständigt överens här att det var fel att ta bort det och att vi skulle kräva att de här reportagen publicerades. Jag är helt övertygad om det. Så att det man kan och som jag har synpunkt på, det är att jag tycker att de borde på något sätt ha i anslutning till att det här ligger kvar på hemsidan talat om att reportens oberoende integritet har visat sig kunna sättas i fråga. Och det bör man då som lyssnare ha kunskap om. Men jag tycker det är helt riktigt, och jag tycker det är värdefullt att de ligger kvar. Jag tycker det är värdefullt att man också gör inslag som handlar om säkerhetspolisens agerande, om rättsstatens agerande i det här sammanhanget. Men det får naturligtvis inte vara det samlade utbytet i Ekot. Och det är det ju inte heller. Det finns ju åtskilliga andra reportage om islamistisk terrorverksamhet i Ekot genom tiderna. Så att det är ett fel begånget som jag tycker. Men jag anser inte att det har en sån omfattning att det finns skäl att ifrågasätta Ekots integritet i sammanhanget.
Jag tycker nog det lite grann. Jag tycker så här, att det har varit tydligt nu sedan det här avslöjades, så har man också kunnat se skillnad mellan redaktionerna på Sveriges Radio. Att till exempel Studio 1 går in och ställer kritiska och hårda frågor och intervjuar ganska hårt mot Klas Wolfvats och sådär. Och där någonstans så finns det ju en skillnad i att Ekot hade ju själv kunnat göra en nyhet på det här. Sen kanske inte en nyhet på henne, men ändå att man på något sätt hade, man borde ju ha skrivit och själv gått ut med det här när man upptäckte det. Istället för att vänta på att bli avslöjad från utsidan och sen granskad även av andra redaktioner inom public service. Så på det sättet så tycker jag väl att det finns andra redaktioner i public service som framstår i en bättre journalistisk dager just nu än Ekot.
Ja, men det är deras uppgift. Det finns ju ett mediegranskande program som jag har glömt namnet på.
Medierna.
Som görs av en fristående redaktion som utanför Sveriges Radio. Jag tycker det är utomordentligt bra för public service trovärdighet. Och det självklart ska också Ekots verksamhet diskuteras.
Sofie?
Jag ville först bara bredda det du sa, Patrik Kronqvist, ledare där. Jag håller med honom till att börja med, men jag vill också bredda den, för att om den här intervjun istället hade gjorts med en nazist som var dömd för att ha dödshotat en chefredaktör på grund av den tidningens kritiska granskningar av den specifika nazistiska miljön, då vågar jag påstå att jag är övertygad om att en sådan intervju som var gjort på det sättet, det vill säga bara den dömda får större delen av tiden prata brett om hans uppfattning och de kritiska frågorna saknades, då tror jag aldrig att den intervjun någonsin skulle ha publicerats. Och skulle den mot förmodan ha gjort det, så tror jag att det hade kommit en enorm kritikerstorm mot den intervjun. Så där menar jag att det finns dubbla måttstockar på många sätt. Det har blivit bättre genom åren, men det finns fortfarande en tydlig skillnad. Det är svårare att lyfta de här frågorna.
Anders?
Ja, alltså det avgörande tycker jag är det. Finns det skäl att tro att, eller att anse att Ekot borde ha insett att det förelåg en integritetskränkande relation mellan reporten och den intervjuade när intervjun gjordes och publicerades? Jag har inte sett att det är någon som hävdar det. Att man då hade anledning att känna till det. Och du var kritisk, Sofia. Jag såg inte din kritik då. Det kan bero på att jag inte hänger med i allt som skrivs. Jag kommer säkert att följa Dok mycket mer nu än vad jag gjort tidigare. Men jag har inte sett någon som då tyckte att det var uppenbart att det fanns en sån här relation. Borde Ekots ledning ha insett att en sån relation skulle uppstå? Eller varför? Jag förstår inte parallellen.
Nej, men min och andras kritik, bland annat Magnus Ranstorp var kritisk när de här inslagen sändes. Kritiken byggde på att kritikerna upplevde en tydlig slagsida i nästan samtliga inslag. Det var en inslagsserie om 17 inslag totalt som handlade om den här lagen och som hade samma vinkel. Naturligtvis fanns det ingen misstanke eller kritik om att det skulle ha funnits någon privat relation på den tiden. Och jag tror inte att någon har trott det, och det har inte funnits med i kritiken. Och sen det som hände, det är ju självklart naturligtvis omöjligt för Ekot eller vilken arbetsplats som helst att liksom skydda sig mot en sådan händelse. Och jag har heller ingen anledning att misstro att de agerade gentemot den anställda när de fick den här informationen. Men det fanns kritik mot inslagen att de inte var sakliga. Och den kritiken blossar ju upp nu igen då. Och också i samband med hur har personalärendet hanterades. Men det finns ju då olika åsikter om hur man skulle göra med de här reportagen som har legat kvar i 7-8 månader och kommenterat trots att ledningen hade informationen.
Jag noterar att reporten i de här inslagen så gott som konsekvent benämner det säkerhetshot som Säpo har pekat ut med förnamn enbart. Det är Rad och Rad och Rad och Rad. Har det någon betydelse? För min del tycker jag att det är en tydligt intimiserande effekt som det har att använda förnamn på personer som man journalistiskt bevakar.
Det kan jag hålla med om, och intimiseringen är ofta ett problem i dagens värld. Jag kan säga att jag är i Finland nu. Och det har slagit mig vilken stor skillnad det är på hur journalisterna i nyhetsprogrammen behandlar sina intervjuoffer i Finland och i Sverige. Att här finns det mer av en distans än vad det ofta gör i Sverige. Så att intimiseringen är ett problem. Och att man kan diskutera enskilda inslag som görs i nyhetsrapporteringen. Det innebär inte nödvändigtvis att det enskilda inslaget är dåligt. Det bör finnas utrymme för att ge olika åsikter möjlighet att komma till tals. Både sådana som vill, höll jag på att säga, förhindra alla som tillhör islam att komma till Sverige. De bör också kunna komma till tals. Men också sådana inslag som innebär att man ger de här möjligheterna som då är dömda att utvisas, att de får komma till tals. Det är inte i sig orimligt. Men sen kan jag tycka att intimiseringen är fel. Jag kan tycka att när det visar sig att oberoendet kan ifrågasättas, då borde Ekot redovisa för det.
Sanna, kan du knyta ihop säcken innan vi går över till nästa ämne?
Ja, nej, men har vi inte redan knutit ihop den, eller på att säga? Ja, nej, men jag tror, till skillnad från Ekots chef, att det här nog har skadat förtroendet lite grann. För jag tror som sagt att man skulle vilja ha ett mer principiellt resonemang i botten för varför man inte gjorde någonting redan där och då, förutom att hantera det internt. Man skulle vilja ha haft ett publicistiskt agerande där och då. Sen huruvida det skulle vara att plocka bort eller lägga ut någon form av kommentar, det kan jag låta vara osagt. Det beror lite på andra överväganden, tänker jag. Men så. Och det tycker jag att det verkar som att vi är eniga om i den här panelen.
Det här är veckopanelen från Kvartal. Jag hoppas att ni finner innehållet i våra poddar intressant och att ni är nöjda med kvaliteten också. Vi lägger ju lika mycket engagemang på våra texter som på poddarna. Det är helheten som utgör Kvartal, Sveriges minsta mediehus. Fler och fler i vår publik skickar numera ekonomiska bidrag, små och stora, med Swish eller genom månadsbetalningar eller kvartallicenser. Överväg det du också, om du tycker att det är värt det. Nu går vi vidare i veckopanelen till den svenska skolan och kritiken mot Skolverket och regeringen.
Nej, jag har svårt att förstå den kritiken. Det är ju ett faktum att Skolverket är den myndighet som har ansvaret att genomföra PISA-undersökningen på ett korrekt sätt i Sverige.
Det är ju pinsamt att ministern undanhåller PM som faktiskt styrker då och visar problemen med Sveriges deltagande i PISA.
Det stämmer inte. Jag har agerat utifrån de underlagspromemorior som tjänstemännen har tagit fram på min begäran. Jag har lagt dem till grund för frågor till Skolverket. Jag har fått svar som jag har känt mig nöjd med och som jag ska kunna lita på.
PISA-skandalen bara växer.
Sist här, Kristdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Christian Karlsson. Före honom utbildningsminister Anna Ekström ur SVTs Rapport och före henne Kristina Axén Olin från Moderaterna. Ja, Anna Ekström avfärdar ju kritiken rätt av. Hon har visserligen gått med på att det finns frågetecken kring den senaste PISA-mätningen för svenska 15-åringar. Men hon har inte mörkat, säger hon. Hon går inte med på att resultaten på det stora hela blev missvisande. Sofie Löfvenmark, hur väl eller mindre väl klarar sig utbildningsministern i den här turbulensen?
Nu blir det ju en semantisk diskussion med liksom klassisk glidning om ordval, där medveten då står i centrum. Ja, jag vet inte riktigt hur hon tar sig ur det här faktiskt. Det är ju naturligtvis en väldigt stor skandal.
Du håller med Kristdemokraterna om att det är en skandal,
ja,
som växer dessutom?
Det gör jag.
Ja, Sanna Reimann, hur tolkar du Anna Ekströms budskap den här veckan?
Jag tycker att det är svårt tolkat, för jag tycker att både egentligen Anna Ekström och myndigheten och Skolverket alltså surfar lite fram och tillbaka i sina kommentarer. Man säger å ena sidan att det är väldigt allvarlig kritik och Skolverket säger att de ska göra en läxa och sådär utav det här. Men man säger samtidigt att det har ingen som helst påverkan på de slutsatser man kan dra av PISA. Så att vi kan fortsatt tänka och tro att vi har en uppåtgående kurva. Och det där kan potentiellt stämma. Men saken är ju den att vi inte kan veta. Och kritiken som Riksrevisionen har riktat mot PISA-hanteringen är ju inte bara att genomförandet av testet inte var bra, utan också att uppföljningen, ivern så att säga, att avtäcka de eventuella problem som finns, har inte varit överdrivet stor från varken utbildningsministern eller Skolverket. Det är ju där någonstans kärnan i kritiken ligger, och det tycker jag är väl det stora problemet. Och jag tycker också att det är ganska gravt oimponerande att till exempel Peter Fredriksson på Skolverket har gått ut och varit, istället för att liksom besvara legitima frågor till exempel från Expressen som har gjort ett imponerande jobb i den här frågan, så börjar man peka på överdrifter i debatten. Visst, det används alltid överord kring mygel och trixande och fuffens och fiffel och whatnot. Det är säkert inte liksom syftet här. Ingen har ju försökt fiffla bort. Det tror jag verkligen inte. Men att rida på överdrifterna hellre än att besvara legitima frågor, det är ju typiskt så här, samtida krishantering kan jag tycka. Så här, tonläget blir fel i debatten. Det är ju oerhört tröttsamt.
Anders Ljunggren.
Jag tror att, för det första vill jag säga att det är väldigt bra att riksrevisionsrapporten har kommit. Och den har gett ett bättre underlag för att bedöma den fråga som Sanna tar upp. Alltså, hur kan vi lita på den PISA-resultatet? Jag har inte läst hela rapporten, men det jag har läst tycker jag är mycket trovärdigt. Sen är det klart att det här är en belastning för Anna Ekström. Man får inte kunna misstänkliggöra att man håller undan information. Alldeles oavsett om det finns grund för det så har den här riksrevisionsrapporten möjliggjort att man ifrågasätter det genom att de här underlagspromemoriorna har funnits i utbildningsdepartementet. Sen om det här skadar så att säga saken, det är en annan sak.
Anders Ljunggren, om du hade varit statsråd och det här hade skett så att säga inom ditt departement och då hade visat sig att de här bristerna som Riksrevisionen har avslöjat fanns där. Vilken typ attityd skulle du ha till offentligheten efteråt om det faktiskt hade skett under din vakt så att säga?
Ja, jag hade säkert inte mått särskilt bra. Alltså, som departementschef, jag har jobbat i regeringskansliet ganska många år, så är man alltid ansvarig. Antingen är man ansvarig för att man har fått information och inte gett den vidare. Eller också är man ansvarig för att man inte har sett till att man har fått information. Om det är så att det finns allvarliga missförhållanden som tjänstemännen känner till. Då är det ett ledningsproblem att inte det kommer fram till ledningen i departementet. Så man är alltid ansvarig.
Så vad skulle du ha sagt till journalisterna på pressträffen då om det hade varit du?
Det är möjligt att jag hade sagt som Anna. Men jag hade samtidigt begärt av rättschefen på departementet och andra tjänstemän att de vände på varenda sten och såg till att konstitutionsutskottet får all den information som de behöver. Men att Anna Ekström ska veta exakt när hon blev informerad och i synnerhet om det skedde muntligt, det tycker jag är för mycket att begära. Och hon har inte sagt att hon tänker låta bli att svara på den frågan. Hon har sagt att hon vill skaffa mer information och inte, hon vill naturligtvis undvika det som man faller på som minister. Och det är ju om det visar sig att man verkligen kan belägga att ministern har farit med osanning. Det är hon angelägen om. Det hade jag också varit angelägen om att undvika.
Till sist, hur blir det här för svenska skolans elever? Inte minst för elever som har svårt för sig, kanske på grund av dåliga kunskaper i svenska. Att ledande politiker och en myndighet har ordväxlingar om hur rätt eller fel det var att inte räkna med den här elevgruppens kunskapsnivåer i skolan. Sofie?
Ja, det är naturligtvis inte alls bra. Och det är ju egentligen den stora frågan här. Den dystra utvecklingen i den svenska skolan. Här i Göteborg förra året så var det drygt 23% som gick ut utan behörighet. Och när man då exkluderar nyanlända eller även andra generationen så var det väl som hade sämre svenska kunskaper, det är klart att det är ett svek. För om vi inte får se de här siffrorna så blir det väldigt mycket svårare att hantera de problemen. Och där ligger ju egentligen liksom det stora problemet och inte när och hur någon fick information just om när det gick fel i den här PISA-mätningen.
Sanna?
Ja, jo, men det håller jag med om. Men det är ju inte en grupp det här, utan det var ju precis som Sofie säger, både då de som verkligen kan kallas nyanlända, sådana som är födda i Sverige men som ändå anses ha för dåliga svenskkunskaper till exempel, men också funktionsnedsatta elever och sånt, där andelen var helt omotiverat hög. Vi har inte plötsligt fått en väldig ökning av den mängden elever, så att säga. Så att det finns flera problem där. Men jag kan tycka att allt det där kan ju inte Anna Ekström har tumme på under tiden det händer, utan det är ju just det som Riksrevisionen pekar på, att uppföljningen och intresset för att följa upp ordentligt. Någonstans kan jag tycka att det här för mig, vilket jag skrev om för en stund sedan, var stunden då Anna Ekström, jag tror att många har haft bilden av att Anna Ekström är lite grann en annan typ av politiker, en annan typ av minister än andra ministrar. Att bilden av henne är inte att hon är det där partidjuret, utan man har ändå känt att Anna Ekström är en sakpolitiskt intresserad person, en utredartyp, en tjänstemannatyp, som är sakligt gnetig och sätter sakfrågan framför det allmänna bästa och så. Och i den här krisen så har Anna Ekström blivit politiker. Därför att hanteringen av den här frågan känns mer som en krishantering än som en sakpolitisk hantering. Man har försökt få bort den här bollen från plan.
Jag håller ju med Sofie om att den stora frågan här, det är ju hur tillståndet är i svenska skolan. Å ena sidan då så kan jag tycka att PISA-undersökningen, det är ju en internationell undersökning, 80 länder som deltar. Sverige ligger på 11:e plats i den senaste undersökningen. Jag råkade vara i Estland som ligger nu allra högst. Och om jag då jämför med Sverige och Estland, så är det så att när Estland har förbättrat sin position, så beror det på att skillnaderna mellan de sämsta skolorna och de bästa skolorna har minskat. Och det stora problemet i Sverige, det är att vi har så stora skillnader mellan skolorna. Det är det stora problemet. Och nu har vi en ny PISA-undersökning i mars nästa år. Vi får ett ökat fokus på den undersökningen. Och vi får ett ökat fokus på tillståndet i de svenska skolorna. Det är en väldigt lycklig följd av den här affären. Det är bra. Och det är bra att Riksrevisionsverket har gjort den här rapporten, att nu Skolverket får i uppgift att redovisa hur de ska se till att det blir en riktig tillämpning av OECDs regler nästa gång. Det är bra hanterat.
Då går vi över till slutvarvet, i och med att det är dags för panelisternas fria åkning, alltså veckans person eller ord. Sanna, du kanske kan börja.
Mitt veckans ord återkopplar till något vi redan har pratat om, och det är personalärende. Där jag väl tycker att man inte ska tänka på ordet personalärende som avsändare av artiklar. Och jag vill aldrig behöva tänka när jag surfar in på Sveriges Radios hemsida. Är det ett personalärende som har skrivit det här, eller en journalist?
Tack för det, Sofie.
Då vill jag lyfta veckans person, och jag väljer Magnus Ranstorp, som har varit lite ansatt här i dagarna från något som jag menar är ett organiserat drev med lösryckta, väldigt flytande påståenden om honom, men som han bemöter bra. Men jag lyfter honom.
Anders, sista man.
Jag tror att veckans ord är epidemislut för den stora mängden av det som snackas om vid köksbordet, tror jag är det.
Ja, stort tack till panelen. Premiär för Anders Ljunggren, pensionerad diplomat, tidigare hög politisk tjänsteman i Centerpartiet. Sofie Löfvenmark, journalist och medarbetare i grävande sajten Doku. Och Sanna Reimann, chefredaktör för oberoende nyhetsportalen Alltinget. Har vi sagt allt klokt och viktigt nu?
Yes.
Det kan man inte säga. Aldrig.
Jo, jag är klar.
Tack så mycket.
Stort tack. Och
tack så mycket.
Mina sista ord handlar om något av det andra i kvartalsfären som finns att ta del av. Exempelvis en text av Olle Westberg om riksdagspartiernas skelett i garderoben. Det är fokus på Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, kan jag avslöja. En annan läsvärd text rör de många anklagelserna om utbredd pedofili inom den franska kultureliten. Artikeln är skriven av Johan Lundberg. Nu skärskådas 68-rörelsens sexualmoral. Och fredagsintervjun är med Eskilstunas högste politiker, kommunalrådet och socialdemokraten Jimmy Jansson, som är intervjuad av Jörgen Wittfeldt och berättar om hur man i gamla bruksorter som Eskilstuna uppfattar konsekvenserna av de senaste årens bland annat migrationspolitik. Om ni har någon äldre släkting som uppfattar sig lite osäker och tafatt vad gäller mobiler och surfplattor och som därför sällan lyssnar på poddar, tipsa dem då om Amelia Adamos poddskola som finns på kvartal.se. Ovanpå det här vill jag säga två saker. En som ni förväntar er och en som ni kanske inte har hört på väldigt länge. Så här kommer det. Tänk själv och på återhörande.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.